Den gula villan, ett hus för tre av Camilla Danilda, uppläst av mig, Rakel Molin, för Word Audio Publishing International. Mia. Koncentrerat sökte Mia blodådern genom det tunna skinnet. En del patienter var verkligen svårstuckna. Nu sticker det till lite. Hon tryckte försiktigt på ådern och såg den fyllas på med blod innan hon lät kanylen glida in. Vant lättade hon på resårbandet runt patientens överarm. Så, nu var det klart. Kan du upprepa ditt personnummer, tack? Mannen nickade åt henne och mumlade tyst om 10 siffrorna. Dessvärre kan jag inte göra något åt ljusrören, men försök vila lite innan läkaren kommer på morgonrond, sa Mia och strök bak hårslingan som släppt från tofsen. Du kommer snart få komma upp på ett rum, fortsatte hon och log försiktigt. Patienten gnolade och tog sig för magen. Jag ser att du har ont. Försök hitta en ställning som känns skön, om det går. Mia sköt provtagningsvagnen framför sig medan hon lämnade rummet. Korridoren på akutmottagningen ekade tomt i kontrast mot nattens kaos. Efter en bilolycka strax efter midnatt hade akutfallen kommit tätt. Patientflödet hade varit extremt högt, så de hade fått skicka iväg en man med njursten för operation med helikopter till Uppsala. Vad hade hon tänkt när hon frivilligt tackat ja till en lång helg på akuten? Hon var mer eller mindre mörbultad i kroppen efter att ha sprungit på det hårda golvet. Var det verkligen så här att fylla 50? Hon var inte längre pigg och alert efter ett nattpass. Spända axlar och ont i ett knä var bara några av alla krämpor som kommit med åren. Morgonpersonalen vinkade till henne samtidigt som några av dem gäspade när hon passerade förbi upp mot omklädningsrummet. Det skulle bli skönt med en ledig dag, även om hon skulle behöva sova bort några timmar. Kläderna slängde hon i tvättkorgen och skorna ställde hon i skåpet. Avloppslukten kom emot henne när hon klev in i duschrummet. Hon spolade vatten ner i vattenlåset och hoppades att lukten skulle avta lite. Det verkade bara vara hon som duschade. Det varma vattnet brände på ryggen. Ändå höjde hon vredet till max och lät timmarna rinna av henne. Det var något hon lärt sig med tiden, att låta hettan och vattnet tvätta bort bilderna från näthinnan. Patienterna, skadorna, en del gjorde större intryck än andra. En liten gosse med astmaanfall och mammans oroliga blickar, en brusten blindtarm och ett sprucket magsår, gallstenar eller brutna lårben som väntade på akuta operationstider. Listan kunde bli lång på en helg. Det gällde att inte ta arbetet med sig hem, för det hjälpte inte att hon tänkte eller oroade sig för patienterna på sin lediga tid. Vissa yrken måste vara viktigare att släppa än andra.
Samtidigt är jag inte mer en människa,
tänkte hon med en gäspning. Astrid. Astrid sträckte ut handen mot bäddsoffans ena sida. Om så bara för en tusendels sekund behövde hon få känna Sven-Eriks morgonvarma kropp. Hon behövde hålla hans hand, trycka den lite innan morgonbestyren tog vid. Astrids hand trevade över lakanet innan verkligheten kom ikapp. 3 juni. Idag var det 3 år sedan på dagen sedan Sven-Eriks chockerande bortgång. Hans plötsliga död hade för alltid skilt dem åt. Det låg ingen där. Ingen tryggt sovande make. Platsen bredvid henne var tom. Ett stort hål hade Sven-Erik lämnat efter sig. Hon konstaterade detta med en hög suck. Läkarna hade skrivit ut antidepressiva och sömntabletter. Allt det där som de trodde kunde fylla hålrummet, men inte ens läkemedelströst kunde få honom tillbaka. 30 år tillsammans och plötsligt var allt borta i ett andetag. Han hade fått en stroke, följt av hjärtstopp och segnat ner utanför Hemköp. Enligt vittnen hade han avlidit i princip omedelbart. På några få minuter hade hon blivit änka. Skulle hon någonsin komma över sin kärestas död?